Och läsa gamla testamentet som vi inte så där väldigt ofta uppehåller oss vid i våra gudstjänster och våra predikningar. Men jag tror att det är så väldigt bra för oss att komma in i de här bibelböckerna också. På det här fina lägret som jag var med på förra veckan med våra ungdomar, så sa de så här: hur ska man veta vad man ska läsa i Bibeln så att man får en rätt bild av vad Bibeln lär? Och då sa jag, då ska man gå på onsdagskvällarna. Eller jag menar, då ska man lära sig att få en helhetsbild av Bibeln genom att läsa igenom den och samtidigt försöka få en utläggning, någon som utlägger texten för en, så att man kommer in i vad Bibeln lär som helhet. Och det tror jag är väldigt, väldigt betydelsefullt. Det finns en tendens hos oss förkunnare att vi lyfter ut någonting här och någonting här, och så har vi favoritämnen som vi talar om, och det kan vara väldigt bra. Man kan vara också ibland kallad att tala om något speciellt. Men det är så skönt att få tränga in i vad Bibeln lär i sin helhet, och att man får då den där stabila tron på Guds eget ord. Jag känner ju igen er här nu, att ni kommer på onsdagskvällarna, ni som är här. Och har väl varit med och läst nu då i andra Moseboken. Det här som hände när folket kom fram till Sinai. Hur Mose var där uppe på berget och talade med Gud, och Gud talade med honom. Och det var då som det här tragiska hände med guldkalven. Det är ju en sån där händelse som har kommit att användas i många olika sammanhang, och som man vet precis vad det innebar. När folket tröttnade på att vänta på Mose, och så gjorde man sig en egen gud av guld som man hade, man smälte ner, och så började man dansa omkring den gyllene kalven. Då vredgades Gud på folket och ville inte bo i lägret. Och det där tabernaklet som skulle byggas då, det blev inte av, utan det blev ett uppenbarelsetält som lades utanför lägret. För Gud ville inte vara mitt ibland folket med all deras synd. Men så lyckades Mose övertala Gud och få honom gå med på att tabernaklet fick byggas och resas upp mitt i lägret, mitt ibland folket. Och då har vi här i andra Mosebok kapitel 25 och 27, och själva om interiören av tabernaklet, det har vi kapitlen 35 till 39. Och så placerades stammarna runt omkring tabernaklet. Levis stam var närmast, och sen kom de olika stammarna. Och om vi nu tänker på att här var Gud mitt ibland folket, så har vi i Johannes evangeliets första kapitel, den 14:e versen, någonting som lyder så här: och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Ordet, Kristus, blev människa och bodde bland oss. I en del översättningar, bland annat Fjällstedts, vill jag minnas när jag läste en gång, där står det: slog upp sitt tabernakel bland oss. Så precis som Gud i tabernaklet bodde mitt bland folket, så har Jesus Kristus, ordet som varit kött, kommit för att bo ibland oss, slå upp sitt tabernakel mitt ibland oss människor. Och i tabernaklet, det var där Gud bodde. Det var där han uppenbarade sig. Det var där det fanns så mycket som i allt skulle tyda just på det här, och vara förebilder på det som skulle komma med frälsning och upprättelse för folket. Och vi får anledning att återkomma till det här vid flera tillfällen, för som ni kommer att märka så är det mycket som upprepas i de här böckerna. Så har vi då kommit över till den tredje Moseboken, som har namnet Leviticus. Inte för att den handlar så mycket om leviterna, även om de är nämnda i ett par kapitel. Men Leviticus, det syftar då på tjänsten, gudstjänsten inför Gud. Och de sju första kapitlen, de talar om offer. Kapitel 8, 9 och 10, de talar om prästadömet. Sen har vi alla dessa renlighetsföreskrifter, kapitel 11 till 16. Och så kommer helighetslagarna 17 till 27. Och nu har vi väl idag läst ungefär halva boken skulle jag tro. Och jag kommer att stanna inför det här med offer i de sju första kapitlen. Ja. Har du tänkt på att redan här i tredje Moseboken, som vi tycker ibland är lite invecklad och jobbig och enahanda att läsa, så man tänker, oj vad ska man få ut av det här? Och du kanske ställer frågan som många ställt till mig redan, vad kan du få ut av tredje Moseboken? Men just här möter oss evangeliet om Jesu Kristi offer. Alltså, den religion vi har, den är inte ung. Den går långt, långt tillbaka, ända till den här tiden. Ända till skapelsen. När Gud planerade alltsammans det här. Och kristendomen har sin förankring i judendomen. Och det är därför vi har sån gemenskap just med detta folk som är Guds egendomsfolk. Även om det just nu gör saker och ting som vi inte kan förstå och som säkerligen Gud inte alls ser med behag till. Men ändå är det ett löfte till Guds egendomsfolk. Och här planerade han detta folks gudstjänstordning genom de här föreskrifterna. Klart och tydligt hur de skulle dyrka Gud. Och just innan här så hade de fått lagen. De 10 budorden som vi talade om sist. Men här talas om faran att överträda den lag som man hade fått. Men i offren så visas också vägen till Gud. Här talas om syndens lön och här finner vi gudstjänstordningen. Men i tredje Moseboken, ja, som är så besvärlig tycker vi. I Nya testamentet finns 40 hänvisningar till just tredje Moseboken. Så Nya testamentet som handlar om Jesus, som handlar om apostlarna, som liksom de övriga böckerna i Bibeln är inspirerade av den helige ande, den talar om tredje boken och lyfter fram den därför att det är evangeliet om Jesu Kristi offer. Och faktiskt hela Bibeln är präglad av de lärdomar som vi får i tredje Moseboken. Med offertjänsten, med gudstjänstlivet, med prästadömet, med renlighets- och helighetslagarna. Här har vi liksom det befriade folkets gudstjänst och gudsgemenskap. Första Mosebok, den talar om den fallna människan. Andra Mosebok talar om befrielsen. Och tredje Mosebok om det befriade folkets gemenskap med Gud och dess gudstjänstordning. Nu lever vi inte kvar i det här. Nu lever vi i ett nytt förbund. Jag tänkte en gång i ett sammanhang. Det man ut och åker bil så där, och har vi fått så fina vägar här i Sverige, det är riktigt roligt att åka bil faktiskt. Men så kan man ibland se vid sidan av den där fina motorvägen man åker på, en sån där krokig väg, man nästan vuxit igen så det är som en liten stig, man undrar hur kunde jag åka på den där vägen för? Här bara åka vägen mot Södertälje, så ser du vägen som går en liten och slingrande, det satt man åkte i väldiga bilköer här för ett antal år sedan. Hur gick det? Och krokiga vägar kan man se som går där uppe i skogen någonstans som man åker. Men man åker på en fin autostrada. Då tänker jag på det här ordet. Han har banat en ny och levande väg fram till nådens tron. Det är en ny väg. Den här gamla vägen med alla gudstjänstordningar som tredje Mosebok talar om. Det är någonting förgånget. Men det hade sitt stora värde på den tiden. Vad bra att gamla Södertäljevägen fanns förr. Den har stor betydelse fortfarande för en del. Men nu finns det en ny och bättre väg. Och så är det på samma sätt är det för vår gemenskap med Gud. En ny och bättre väg, en levande väg genom Jesus Kristus och den väg som han banade genom sin försoning. Offer, ja. Det här är bilder hela tiden. Någon kallade den här boken för Guds barns bilderbok, som hela tiden hade bilder som pekade fram mot Jesus Kristus. Och här har vi synd och syndens lön som är döden. Men precis som man, när man blir straffad för någonting, vi tar nu fortkörning eller, ja, den där vi kör inte fort, men att parkera fel kan man göra någon gång sådär. Så betalar man de där böterna och sen är allt sammans klart. På samma sätt så talar det här om att den skuld som man ådrar sig och drar på sig, den är det någon som betalar för oss. Och sen är man fri. Och här var det ett offer som skulle bäras fram. Ett offer som skulle ges åt Gud. Ett offer som skulle bringa försoning för människans synd. Synd, ja. Vad är synd? Ja, det har blivit ett relativt begrepp för människor. Naja, det här är inte synd nu. Eller det här är inte synd för mig. Men synd, det är inte vad jag anser om en sak, utan vad Gud anser om en sak. Och det är det som ska vara rättesnöret för oss, vad som är synd. Synd är vad Gud anser om en sak, inte vad jag anser. Låt mig en stund här tala om fem offer. Och nu, eftersom det här nu inte äger sin aktualitet vår tid, så är det ju ganska naturligt att jag inte uppehåller mig i detalj vid varje offer. Jag ska nämna om fem olika offer. Jag ska nämna om brännoffer, spisoffer, tackoffer, syndoffer och skuldoffer. Och sen ska vi tala om andliga offer i stort som är behagliga inför Gud. Och nämna något om Jesus Kristus som offret för vår synd. Och när vi har hunnit så långt så är nog den tid vi har anslagit för det här ute. Brännoffer står omtalat i det första kapitlet. Och Herren kallade på Mose och talade till honom ur uppenbarelsetältet och sade: tala till Israels barn och säg till dem, när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren, skall ni ta ett offer av boskapen, antingen av fäkreaturen eller av småboskapen. Låt mig bara betona att här talar Gud direkt till den enskilde. Om någon bland er vill bära fram ett offer åt Gud. Alltså det var den enskildes synd som det gällde i allra högsta grad. Gud talade om det. Brännoffer. Det var ett djur som man skulle ta bland småboskapen eller fäkreaturen. Och om han vill bära fram ett brännoffer av fäkreaturen, så ska han till det ta ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång, för att han må bli välbehaglig inför Herrens ansikte. Och han ska lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud, så blir det välbehagligt och försoning bringas för honom. Och han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte. Och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet, och det ska stänka blodet runt omkring på det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Och han ska dra av huden på brännoffersdjuret och dela det i dess stycken. Och prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. Och Arons söner, prästerna, ska lägga styckena, huvudet och istret, ovanpå veden som ligger på altarets eld. Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten, och prästen ska förbränna allt sammans på altaret. Ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Det här var någonting som skulle stiga upp som en välbehaglig lukt. Det skulle stiga upp till Herren. Och det här, det var och är det äldsta offret. Och vi har det omtalat här då i flera olika sammanhang. Och det var till försoning för den offrande. När någon vill frambära ett brännoffer, då var det för att bli försonad med Gud. Det skulle förbrännas, och allt här är bilder då. Och det talar om ovillkorlig lydnad. Ett felfritt offerdjur, precis som Jesus skulle vara helt utan synd och vara felfri. Det andra offret är spisoffer. Och det står i det andra kapitlet. Och ordet spisoffer eller matoffer, det är det som egentligen betyder offer. Och om du läser i tredje Mosebok så finner du att det är olika slag. Det var fint mjöl, det var kornmjöl och det var säd. Och det var sånt som gavs till brännoffret. Förutom brännoffret så offrade man ett matoffer, ett spisoffer utav de här olika slagens mjöl, vad olika betydelse de hade. Så kommer vi till tackoffer, som det står om i det tredje kapitlet, men också i det sjunde kapitlet från den elfte versen. Ett slaktoffer och en gemenskapsmåltid som delades mellan tre parter. Ska vi titta lite grann på det där så vi kanske kunde läsa något. Det blir ett långt sammanhang. Ja. Om du läser det här textsammanhanget om tackoffer i det tredje kapitlet och också i det sjunde kapitlet, den elfte versen, så finner du att det var några som skulle dela det här. Det var prästen skulle få en del, förutom en del som hade offrats på altaret. Och sen skulle den offrande få en del, det resterande. Och det skulle han använda till en glädjemåltid för sig och sina närmaste. Jag tycker det var så fint när jag höll på och läste om det här. En del av offret skulle brännas på altaret, gå till Gud. Prästen fick en del och det övriga, det skulle den som offrade få för att ha en glädjemåltid med sina närmaste. Jag skulle vilja tillämpa det på vår tid. Eller tala om att vi kunde praktisera det i vår tid. Att vi hade glädjefest med våra närmaste. Med tanke på vad Gud gör. Ni vet, ibland så ska vi fira någonting. Vi har något extra gott hemma när vi fira någonting som har hänt eller någonting vi har varit med om. Det var allt ifrån löneförhöjning till att man har en bemärkelsedag eller någonting. Tänk om vi skulle ordna en måltid, en glädjemåltid med våra närmaste hemma i tacksamhet över vad Gud gör. Men det är som det där, det kommer i skymundan på något sätt. Jag har en god vän, kyrkoherde i Jönköping. Han har skrivit in i sin almanack, min dopdag, står det. Och den dagen firar han speciellt som en högtidsdag. För den dag när han fick ta emot dopet. Jag undrar hur många av oss som pingstvänner som gör det. Som firar som en högtidsdag när vi blev döpta. Eller när vi blev döpta i den heliga ande. Eller när vi blev frälsta eller någonting. Tror inte att vi skulle behöva liksom lyfta fram det där för att fira högtid med det våra, för att påminna oss vad Gud har gjort? Ja, det här står inte om i tredje Mosebok, men det är en tillämpning som jag tycker är lämplig att göra i det här sammanhanget. Så i det fjärde kapitlet så står det om syndoffer. Och det hebreiska ordet som brukas, det används som beteckning för synd. Och ni vet, det var därför som Paulus kunde skriva i andra Korintherbrevet femte kapitel att Gud gjorde Jesus Kristus till synd för vår skull. Han blev gjort till synd för vår skull. Och då vet jag, när vi läste det här 1917 års översättning, det står inte så nu. Så tänkte vi, vad menas med att han blev gjort till synd för vår skull? Jo, han blev gjort till syndoffer för vår skull, för att försona vår synd. Och det var den tillämpningen och den betydelsen som Paulus la i ordet när han skrev det här brevet till korintierna. Och det här grekiska ordet som används här, det förekommer på mer än 80 ställen i Moseböckerna om just syndoffret. Och det här, det var förordnat för ouppsåtlig synd. Det fjärde kapitlets 13:e vers till och med den 15:e ska vi läsa. Fjärde kapitlet 13 till och med 15. Och om Israels hela menighet begår synd ouppsåtligt och utan att församlingen märker det, genom att de bryter mot något Herrens bud, genom vilket något förbjuds, och så ådrar sig skuld, och den synd de har begått sedan blir känd, så skall församlingen offra en ungtjur till syndoffer. De ska föra honom fram inför uppenbarelsetältet, och de äldste i menigheten ska lägga sina händer på tjurens huvud inför Herrens ansikte, och sedan ska man slakta tjuren inför Herrens ansikte. Det här var alltså ouppsåtlig synd, sånt som man inte visste om. Och vi ska ha klart för oss att det står på ett ställe: förlåt mig mina hemliga synder. Det finns synder i en människas liv som hon inte vet om. När hon ouppsåtligen syndar. Och då fanns det här ett speciellt offer för den synden. Och här står omtalat hur den skulle frambäras. Men i Jesu Kristi visionen, där finns det också förlåtelse för alla mina hemliga synder. För mina ouppsåtliga synder som jag inte vet om när jag syndar. Där gäller också där Jesu Kristi försoning. Och ni vet att synden försvinner inte därför att alla gör en sak. Det Gud anser vara synd, det är synd även om det blir en allmän företeelse för alla. Och därför är det viktigt att vi har klart för oss syndbegreppet, att vi behöver försoning genom Jesus Kristus. Men försoningen där, den ligger för all vår synd. Ja, under veckan som gick här då, mellan bibelstudierna som jag hade, så hade jag läst några böcker. Den här läste jag visst den här veckan, ja, förresten. När jag särskilt tänkte på det här, en tanke på hur stor Jesu försoning är. Jag återkommer till det här lite längre fram, eftersom tanken kom just nu, så får jag lov att ta den. Att den gäller de grövsta synder. Den gäller den heligaste person. Man tänker ibland, är det någon som har levt med Gud länge, men någon som man inte räknar med skulle synda gör det, så är det som man blir så full av skuldkänslor. Hur kunde jag göra det? Så att man ger upp alltsammans. Man har kanske varit i en andlig tjänst. Man kanske haft förtroendeuppdrag. Och så syndar man. Så blir man så anklagad i sin skuld, så att man tror inte att det finns upprättelse, att det inte finns frälsning, att det inte finns räddning. Men där fienden, han kan tala om synderna i vårt liv. Det är han som kan försöka få ner oss i missmod, att förlora tron på Jesu Kristi försoning, att den skulle gälla. Han är försoningen för våra synder, ja, inte allenast för våra, utan för hela världens. Och Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd. Och kom ihåg, i ditt nederlag och i din förtvivlan så älskar Gud dig. Han vill inte att du ska gå med skuldkänslor. Han vill inte att du ska bli nedtyngd. Utan han vill bevisa sin kärlek just i ditt nederlag. När du vänder om från din synd, när du kämpar med din synd, just då älskar han dig. Och han ser din kamp. Och han ser din ångest. Och han ser din önskan att bli fri. Och han kommer dig till mötes med denna befrielse. I denna befrielse. Och ger dig den. När du söker honom. Så kära kristne vän. Låt inte skuldkänslor ta över ditt liv. Utan kom ihåg att Jesus älskar dig så. Så att precis som han frälste rövaren på korset. Så frälser han dig. Du som är en kristen och har lidit nederlag, han upprättar dig och gör allting nytt i ditt liv. Ty försoningen gäller alla synder, allt som gör fel. När vi vänder oss till Herren så förlåter han. Här står det om nästa synd, eller förlåt, offer. Det är skuldoffret. Och det står i det femte kapitlet, och där ska jag läsa den första versen och den femte versen. Det här är mycket allvarligt när vi ser på det. Och om någon syndar genom att han, när han hör edsförpliktelsen och kan vittna om något, vare sig han har sett det eller eljest märkt det, likväl inte yppar detta och han sålunda bär på missgärning, femte versen, så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa avseenden, bekänna det vari han har syndat. Här talas om att man blir delaktig i annans synd om man hör en edsförpliktelse och kan vittna om något, vare sig man har sett det eller eljest märkt det men inte yppat detta, då bär man på missgärning. Så strängt var det. Det var inte bara vad man själv syndade utan vad man såg andra gjorde. Därför att folket skulle bevaras heligt. Därför att Gud var helig. Nu ska vi inte gå till rätta med varandra. Vi ska inte vara poliser. Men vi ska vara andliga fäder och mödrar i Guds församling. Så att Guds församling kan bevaras helig och ren genom att vi hjälper vår syster eller broder som har syndat. Att vi stöder och hjälper och försöker föra den personen tillbaka till sann gemenskap med Gud och få upprättelse igen. Det ligger så nära till hands för oss att vi istället pekar finger eller hytter med fingret och anklagar istället för att i kärlek upprätta och hjälpa den som lider nederlag. Men det är vår skyldighet att göra det. För annars ådrar vi oss själva del i den människans skuld. Därför att vi ska vara med och bevara Guds församling ren och helgad. Och då måste alla leva i helgelse. Ja, skuldoffret, ja. Det har sitt namn efter det som det sonar, nämligen skulden. De här offerlagarna, de fanns därför att människan skulle veta hur hon skulle handla. Det här är egentligen inte opportunt att tala om föreskrifter i vår tid. Människan vill vara oberoende. Hon vill vara självständig. I did it my way. Jag gjorde det på mitt sätt. Var och en vill finna sin egen väg. Hur man ska handla, hur man ska göra. Och det vill man ha i gudstjänstlivet också. Har du tänkt på det? Man vill ha det där som en liten privat angelägenhet. Men det finns föreskrifter för det andliga livet. Vi vet inte hur vi ska handla. Vi är väldigt svaga. Nu ska jag inte... Jo, det ska jag förresten. Jag undrar om vi som föräldrar handlar rätt när vi säger åt sådana där väldigt små barn att du får själv bestämma. Du får själv välja. Du får själv avgöra hur du ska göra. Jag tror att det lilla barnet blir frustrerat på något sätt. För de vet inte vad man ska göra. Det skapar bara förvirring. Vi visste inte hur vi skulle fira gudstjänst. Hur vi skulle nalkas Gud. Det visste inte Israels barn och därför fick de lov att ha bestämda offerlagar. Precis hur de skulle göra. Vad som behagade Gud. Och därför finns det föreskrifter här i det åttonde versen i sjätte kapitlet till och med det sjunde kapitlets slut. Och det talar om lydnad och helöverlåtelse åt Gud. Och jag tror att det är viktigt att vi i vår tid lär oss från Gud hur vi ska fira gudstjänst och hur vi ska nalkas honom. Och ja, det vet väl själva. Nej, du förstår, vi är väldigt svaga. För det står i Bibeln att vi vet inte ens vad vi bör bedja om. Har du tänkt på det? Så Romarbrevet. Vad vi ska bedja om, det vet vi inte. Men den helige ande kommer vår svaghet till hjälp. Och lär oss och manar gott för oss. Med bön inför Gud. Och därför behöver vi föreskrifter och hjälp. I vårt gudstjänstliv, hur vi ska dyrka Herren och tjäna honom. Om vi nu talar lite allmänt här om offer, så finns det offer som inte behagar Gud. Vet du det? Och det kan vi då ta bibelställen om, men jag ska inte gå in på dem. Men de ogudaktigas offer behagar inte Gud. Avgudaoffer behagar honom inte heller givetvis offer till onda andar och i speciella tillfällen offer av det till spillogivna. Men andliga offer, står det, det är sånt som behagar Gud. Och då ska vi slå upp i första Petrusbrevet, det andra kapitlet. Första Petrusbrevets andra kapitel. Där jag läser den femte versen. Alltså det här textsammanhanget, det kommer jag att predika över, tror jag, många gånger sedan. Det första Petrusbrevet, första kapitlet och där. Det är så många fina saker som, oj, oj, oj. Ja, jag läser den femte versen. Jag ska läsa fjärde också. När ni kommer till honom, Jesus Kristus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot och tack vare Jesus Kristus. Ni blir ett heligt prästerskap som frambär andliga offer som behagar Gud. Och jag kommer nästa onsdag att tala om det andliga prästerskapet. Och det är ganska fascinerande, så förbered er på det. Offer som är behagliga inför Gud. Ja, det är enligt 51:a psalmen, den 19:e versen, en förkrossad ande. När man kommer djupt ångerfull inför Gud med en förkrossad ande, det är någonting som behagar Gud. Och då tänker jag på när Jesus framställer liknelse för att lära oss hur vi ska bedja. Och tala om de där två männen i helgedomen. Farisén som stod där långt fram och säger: jag tackar dig Gud att jag inte är som andra människor. Och så börjar han på räkna upp dem som han inte vill vara lik. Och säger inte heller som denne publikan. Och så kommer meritlistan. Och osympatisk kan framställs där. Och ändå så ligger det närmare till hands för så många utav oss att ställa oss bredvid farisén än att stå längre ner och säga: Gud, misskunda dig över mig, arme syndare. Vi tackar Gud att vi upplevt frälsning. Och för den skulle inte behöva vara som andra människor. Men det får inte vara någonting som blir självberömt. Utan det är Guds nåd, Guds kärlek. Att jag inte behöver vara som andra människor. Utan jag av nåd får vara frälst. Och i ödmjukhet kommer jag in för Gud. Och säger: Gud, misskunda dig över mig. Fattig syndare, arm syndare. Och Luther, han går ju väldigt långt. Han säger att allt över helvetet är nåd. För vi är dömda till döden. Men av nåd har vi fått uppleva att vi blir räddade undan fördärvet. Så den där känslan av ödmjuk tacksamhet måste vi ha i våra hjärtan. Det är en förkrossad själ. När vi nalkas Gud med det, då nalkas vi honom på ett sätt som behagar honom. I Romarbrevet 12 och 1 har vi om en annan tjänst, offertjänst. Så förmanar jag nu eder, nu citerar jag 1917. Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst. Det är Gud välbehagligt att du lägger hela ditt liv i Herrens hand till tjänst för honom. Gud välbehagligt offer, det är din andliga tempeltjänst. Så din andliga tempeltjänst, det är inte det här yttre att man leder sången eller att man predikar eller att man tar upp kollekt eller att man håller ordning i lokalen. Den andliga tempeltjänsten är att mitt liv, min kropp, mitt allt är framburet inför Gud. 13 kapitlet i Hebreerbrevet står det så här. 13 kapitlet 16 versen. Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådant offer har Gud behag till. Att göra gott och dela med sig, det har Gud behag till. Hur är det med det? Vi vill ha Guds välbehag över vårt liv. I Jakobs brev, det femte kapitlet, tror jag det är väl i den 16 versen där någonstans, så står det om vad hjälper det när det kommer systrar och bröder som inte har någonting att klä sig med och inte mat för dagen, om vi säger gå i frid och klä dig varmt och äta mätt. Inte hjälper dem. Att göra gott och dela med sig, det är välbehagligt inför Gud. Offer, det är något mer än penninginsamling. Även om det ligger där i bilden. Att göra gott och dela med sig, det är det vi gör i våra insamlingar. Men penninginsamlingen, den är inte för att jag ska köpa mig Guds välbehag, utan den är ett uttryck för min tacksamhet till Gud. Att jag får leva i gemenskap med honom, att jag är försonad med Gud. Och därför frambär jag mig själv som ett offer. Jag ger av mina ägodelar generöst och jag upplever Guds välbehag över mitt liv. Vet, vi talar om offrandets välsignelse, tiondegivandets välsignelse, som det står om. Det är en andlig lag. Det är inte för Gud vill åt våra pengar, utan det är för att han vill åt vårt hjärta. Vårt hjärtas uttryck av kärlek och givande i offer, att dela med sig och att ställa sig till Herrens förfogande. Det förnämsta offret, det är Jesus Kristus, vårt offer. Här talas om präster och överste präst. Jesus är vår överste präst som nu är inför vår himmelske fader. Där han manar gott för oss. Och han frambar ett enda offer för synderna. Vi kan väl slå upp Hebreerbrevet och hålla till där med några bibelställen i avslutningen här. I det tionde kapitlet i Hebreerbrevet. Där läser jag den tolfte versen. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Det rör sig om miljoner offer från Mose fram till det templet revs ner. Men så gick Jesus fram och frambar sig själv som ett enda offer som ersatte alla andra offer. Och det var för alla tider, en gång för alla. I den 9:e kapitlets 12:e vers. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Här står det, om någon bland er vill bära fram ett brännoffer, så tar han ett djur från fäkreaturen eller boskapet, småboskapet. Men Jesus, han tog inte blod ifrån något kalv eller någon oxe eller någon vädur. Han gick med sitt eget blod. En gång för alla och vann befrielse åt oss för evigt. Och den 26:e versen i samma kapitel, eller 9:e kapitlet, där står det så här. Då hade han måste lida många gånger, allt ifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv. Synden är utplånad. Hörde du det? Synden är utplånad. En ny och levande väg som ersatte alla gamla offer, den gamla gudstjänstordningen, därför att Jesus själv offrade sig, sitt eget liv, på korset för dig och mig. Och att det verkligen tredje Moseboken kunde bli evangelium för oss, göra korset levande för oss och se vad det betyder. Vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Han gick inte in många gånger. Det behövdes inte mer något offer. Ty i det 10:e kapitlets 14:e vers. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Tänk om jag hade levt på tredje Mosebokens tid, när den skrevs och när den tillämpades. Med mycket ceremonier, mycket arbete. Nu har Jesus gjort allt det där för oss. Och vi är försonade med Gud. Och vi får uppleva befrielse och rening från all synd, från all skuld, från allt missmod, från all depression som kommer över oss på grund av synden. Och som kommer över oss på grund av otron. Vet du det? Att otron är så farlig därför att den leder ofta till depression. Självbedömkan leder till depression. Men vi behöver inte tycka synd om oss själva. För Jesus Kristus har förlåtit oss all vår synd. Och vi sitter med honom i den eviga världen och vi ska regera med honom för evigt. Och vi är Guds barn därför att vi har tagit emot Jesus Kristus. Det är inte synd om oss. Och jag behöver inte ha skuldkänslor därför att Jesus Kristi, Guds sons blod, renar mig från all synd. Vad elände jag än har gjort, när jag vänder mig till honom så utplånar han all min synd, alla mina överträdelser. Det är budskapet om försoning, om rening i Jesu blod. Och det är i den reningen och den befrielsen vi ska leva. Tack Herre för att du talar till våra hjärtan genom ditt ord. Och du påminner oss Herre om vad du själv har gjort för oss. Och hjälp oss Herre att vi får våra andliga ögon öppnade så vi ser undren i din lag. Och ser vad du har gjort för oss och vad du betyder för oss. Så att vi kan fröjdas över att vi idag tillhör dig. Att vi är försonade med dig för evigt. Och vi får leva i försoningen för varje dag och varje stund. Det tackar vi dig för. Det prisar vi dig för. I Jesu namn. Amen.